Artikel 6.
Hade man siktat isberget några sekunder tidigare hade man gått klar och inte ens snuddat vid det. Men det var för sent. Fartyget träffade isberget med styrbordssidan. Nitarna som höll ihop stålplattorna slets upp och Titanic började sjunka.
Det är riktig is här alltså.
Det här är riktig is och det är ett stort kylaggregat. Och det här har vi ju här på utställningen därför att man helt enkelt ska kunna lägga handen på och stå här vid isberget och få en liten känsla av kylan.
Och den som berättar det är Claes-Göran Wetterholm. Du är Titanic-experten nummer ett kan man säga. Och vi befinner oss nu Sjöhistoriskas utställning om just Titanic. Och vi har valt att börja då med våra ögons reportage vid det här isberget. Mm. För här vill ni då skildra den här dramatiken när man gick på isberget 1912. Mm.
Det isberg man kolliderade med, det var ju nådde upp till båtdäck och då låt säga att det var kanske 20 meter högt, 25 meter högt. Då får man ta det här gången 8 eller någonting sånt. Så att under ytan var den 150-200 meter ner. Det var ju en enorm koloss, det var ju ett berg det här som man gick på. Och så gick man då med ungefär 30-35 km i timmen, omkring 22 knop. Och med den farten och med den levande massa som fartyget var, så det är självklart att det blev en våldsam kraft som slog upp fartyget. Man hade inte räknat med att ett fartyg skulle studsa mot ett isberg. Utan man hade räknat med att om det är en kollision, då kör man rakt in i ett isberg.
Och det var en fantastiskt stjärnklar natt, ja, och på ungefär 2 timmar så sjönk det här fartyget.
Ja. Och hade man inte haft vattentäta dörrar med skott, väggar, så hade ju det hela gått mycket, mycket fortare. Mm.
Vi ska gå runt lite i den här utställningen och plocka lite av allt det ni visar. Men när man ser den här utställningen, första anblicken är att ni har hängt upp svart tyg och det är väldigt stora fotografier som skildrar båten, räddningsflottarna och också lite grann av manskapets arbete och också passagerarna då. Mm. Vad är det ni vill ge för, slå an för tonen när man kommer in här?
Tonen är det personliga, det handlar om människorna. Så det handlar om människornas egna berättelser och vad de var med om väldigt, väldigt mycket. Mm.
Och det kan vi se, ni har bevarade vykort och bevarade brev och där kan man få en berättelse, en sista hälsning. Ja. Inte på det sättet, men det blev en sista hälsning.
Alltså vi har ju grejer som har hittats på kroppar. Vi har grejer som folk haft i fickorna när de seglar i båtarna. Vi har saker som har hittats i efterhand ur havet. Och så på det sättet så är det är ju väldigt personliga saker. Det är väldigt, väldigt personliga saker.
Kan vi ta del av något av de här ödena?
Ja, vi kan gå till Karl Asplund och hans saker. Här har vi det. Han reste tillsammans med sin hustru Selma och sina 5 barn. Och när fartyget sjönk så enligt Selma hade de samlats vid en livbåt och som hon sa sen hade vi bestämt oss för att dö tillsammans. Och då var det någon som tog yngste pojken Felix som vi har en bild av här och slängde ner honom i den här livbåten som man hade börjat fira. Och sen var det någon sjöman som slängde ner Lilian också i livbåten. Och Selma blev väldigt, väldigt upprörd och vände sig till sin man och trodde att det var han som hade gjort det där. Men innan han funderade mer på det så tog några sjömän och kastade ner henne i livbåten. För de ropade nämligen från livbåten, bring the baby's mother down too. Men hon hann titta upp och då såg hon sin man och sina övriga 3 söner springa över till andra sidan av fartyget för att hitta en båt. Men det fanns ingen båt. Och sen dog de. Så hittade man Karl Asplunds lik. Och på liket så hittade man den här klockan som du ser då. Mm. Så har den stannat då på ungefär 2 någonting här.
Den här scenen eller de här scenerna när fartyget slutligen sjunker när man inser att du kommer inte att få plats i någon livbåt, går det att föreställa sig det?
Nej, det går inte att föreställa sig. Det är ju en så skräckartad upplevelse så det går inte att beskriva helt enkelt. Mm. Det finns inga ord för det.
Och det var många ombord, det var runt 1500 personer som fanns kvar ombord.
Ja, någonstans mellan 1000 och 1500. Vi vet ju inte hur många som blir kvar inne i fartyget och hur många som hoppade och hur många som hade hoppat innan. Men långt över 1000 människor måste ju ha kommit ut i vattnet. Mm. Nu hittade man drygt 300 av dem, så att de övriga försvann bara i Atlanten.
Mm. Om vi tittar till vänster om oss här så har vi en monter som då skildrar hur fartyget ser ut idag på havets botten.
Ja, alltså egentligen inte idag, utan så här såg fartyget ut. Den främre delen såg ut så här 1987. Och det är det man har efterskapat. Men sen dess har hon börjat falla samman, så att det är stora sprickor i skrovsidorna och det är hål i däcken och kranarna här på främre welldäcket har börjat falla neråt, och det är mycket sådana här saker som man ser att förr eller senare så kommer hon att återgå till moder natur. Det är bara så, det händer så med så gott som alla fartyg i saltvatten att förr eller senare så...
Vi har tittat mest på Titanic som det ser ut till nu och pratat om det sen det gick på isberget, men ska vi ta och titta lite grann på den lyx som fanns ombord på det här fartyget.
Det gör vi. Det här är en rekonstruktion av en första klass korridor. Nu vet vi exakt inte hur korridorerna såg ut. Det finns nästan inga bilder alls. Ja, det finns inga bilder egentligen av någon korridor. Utan det är en tänkt korridor som de bör ha sett ut på ett stort passagerarfartyg i första klass.
Vi kan väl försöka beskriva, det är spegeldörrar och det är kristalllampor och det är en fin heltäckningsmatta som går i rött.
Mm. Att man lägger mattor här är naturligtvis för att man ska få det här lite dämpade ljudet, det var väldigt viktigt, så att inte passagerarna stördes av klappret av fötter och sådana saker. Det var väldigt, väldigt viktigt. Mm.
Ja, nu står vi framför vad då? Ett rum som går i, ja det här går i lite mörkgrönt och rosa mattor, och det ligger en aftonklänning på dubbelsängen och lite blommor också och så fina dansskor.
Det här ska då föreställa en svit, alltså man kunde hyra en våning som man kunde hyra, och den här tillhörde, jag tror det här var nummer B60 som hyrdes av en dam som heter Baxter, Helen Baxter. Så hon reste med sin son och sin dotter, och sonen omkom. Och när man tittar på färgerna här då, i synnerhet de här gröna färgerna inne i det andra rummet, så kan jag ju inte tycka annat att det är ett exempel på riktigt dålig engelsk smak bitvis. Mm. Man talar om lyxen ombord, men det var ganska murrigt på sina ställen, som det ofta blir i första klass.
Det finns bilder här som skildrar matsalarna, och det här är kanske inte taget på Titanic då, utan på ett av de två systerfartyg hon hade.
Det här är Olympics à la carte restaurang.
Den är inte dålig.
Nej, dels så fanns då den vanliga matsalen i första klass, men sen fanns à la carte restaurangen, och gick man hit då fick man betala. Här kunde man i princip äta det man ville.
Ska vi försöka ge en beskrivning av vad vi har framför oss?
Det var valnötspaneler, skurna i valnöt, med träintarsier. Stuktaken då, allting är naturligtvis handgjort, gips, och sen är det stora magnifika ljuskronor. Och så fanns det då draperier som kanske inte syns så mycket på den här bilden, men som fanns. Och sen så fanns då...
Är det spegelväggar eller?
Ja, det är spegelväggar. Och sen så var möblemanget då i... Man kan väl säga att det påminner lite om Versailles, det här. Men här fanns då alla typer av kockar. Det fanns pastejkockar, det fanns konditorer, det fanns alla typer. Då man kunde få korsermat om man ville. Så att det fanns, det man ville ha, det fick man också.
Och tredje klasspassagerarna, de åt, det var inte fy skam i deras restaurang heller.
Nej, där vill ju Vita Stjärnlinjen, de satsar ju på det här med nöjda kunder, så att det är ett gammalt koncept. Att har man nöjda kunder så är det den bästa reklam man kan få. Och då publicerade man sina menyer flera år i förväg i sina emigrantbroschyrer. Så att där kunde man ta reda på att onsdagen då får man harpaj. Och havresoppa, det visste. Och då stod det också speciellt svensk knäckebröd. Och den här bilden är då tagen ombord på Olympic på systerfartyget, därför att det inte fanns någon idé, det var ingen idé att ta bilder på Titanic, därför att det var samma interiörer och man skulle inte gå runt och ta samma bilder igen. Det fanns ingen som helst anledning. Sen har vi en rekonstruktion här då av en tredje klass hytt för fyra personer.
Det är alltså två våningssängar och sen så är det ett handfat och så är det en vattenbehållare, en kran under då förstås. Och så är det som en liten hylla då också i porslin under handfatet.
Nu var det så att inte alla hytter hade så fint så de hade så kallad rinnande vatten i en tredjeklasshytt, utan det var ju ofta var det sån här bas komfort kan man säga, med två sängar, alltså såna här våningssängar eller fyra bäddar då. Så det var dubbelt. Men ändå så var det så att för många tredjeklasspassagerare så var det ju höjden av lyx. Alltså att någon som passade upp på dem, någon som bäddade sängarna åt dem och någon som serverade dem mat och de satt vid bord. Det var vita borddukar och det har ju Beatrice Sandström berättat om. Hon var den sista i Sverige som hade varit med på Titanic och hon brukar berätta vad hennes mamma sa, att det var så fantastiskt fint då med att man satt inte som vid långbord utan vid egna bord. Och det var den bästa reklamen Vita Stjärnledningen kunde få, det var ju att folk var nöjda. Det var ju den absolut bästa reklamen.
Bakom ryggen på dig så har ni en monitor. Monitorer har ni på flera ställen
här.
Just det. Man ska gå med sin audioguide. Men om jag som synskadad kommer hit, då är det svårt att ta en del av utställningen på annat sätt än just audioguiden. Men ni har också andra visningar förstås.
Vi har visningar. Alltså det här med att ta på föremålen är inte så lätt. Därför att föremålen är sköra. Föremålen ligger in i montrar. Det är tyvärr så att de här föremålen kan man inte ta på. Det är väldigt, väldigt synd, men man ska inte ta på dem. När de här grejerna som vi har lånat in från olika familjer kommer hit, familjen har ju aldrig tyckt att det där var något särskilt märkvärdigt. Men jag hanterar ju det här som det vore äggskal och allting.
Ja, vi har berört bara små delar av den här gigantiska utställningen. Och kan man boka en tid med dig om man är en synskadegrupp som kommer hit? Kan de få en exklusiv rundvandring med hjälp av det här då?
Ja, det är klart man kan det. Då ringer man till bokningen på Sjöhistoriska museet så kan man beställa en bokning. Det kan man göra.
Och med det så tackar jag dig, Claes-Göran Wetterholm. Kanske en av de främsta på historien om Titanic i den här världen. Vem vet? Kan det vara så?
Nej, ju mer jag läser desto mindre vet jag. Idag tycker jag inte att jag kan särskilt mycket längre.
Men du har jobbat länge med det, skrivit mycket böcker och gett ut mycket material kring den här händelsen.
Och böckerna finns som talböcker.
Fick han slutligen säga det.
Just det. Ja.
Ett nytt med våra ögon, det hör ni om en vecka igen. Jag tackar dig återigen, Claes-Göran Wetterholm. Tack så bra.
Tack så bra.
Nu står ni framför det som många förknippar med Titanic och hennes lyx och elegans, nämligen en storskalig målning av den främre trappan i första klass. Efter att ha promenerat på däck kunde man gå ner för denna trappa som bland annat upplystes av naturligt ljus genom domen som utförs i gjutjärn och glas. Ljuset reflekterades i ekpanelerna och de förgyllda järnbalustraderna.